Fyraåringen fick ett fint paket på julafton. En liten kassaapparat i trä med knappar att trycka på och en låda som med ett pling åkte ut och där man kunde lägga mynt och sedlar. Hon rev av pappret, stannade upp och bara tittade på mig. Alltså, vad är det här för någonting? Många barn har ju nästan aldrig sett ett mynt eller en sedel i hela sitt liv, vilket väcker frågan, vad är pengar? Swish och betalkort, bitcoins och siffror på ett kontoutdrag, värdepapper som byter ägare på en millisekund. Tid är pengar, heter det, och pengar ger frihet. Eller så blir vi slavar under dessa osynliga pengar som styr våra liv. Vi som stressar till jobbet för att tjäna så mycket som möjligt för att sen kunna betala av alla våra lån och sen fortsätta att konsumera och jobba i en på alla sätt tärande spiral. Och vi som oroas för att lönen aldrig räcker till. Det här är filosofiska rummet om pengar och vad pengarna gör med oss. Vid mikrofonerna har vi Göteborgsfilosofen Joakim Sandberg som också är professor i ekonomi och finans vid Riksuniversitetet i Groningen i Nederländerna. Här finns nationalekonomen i Lund, Andreas Berg, och kulturjournalisten och författaren Jenny Maria Nilsson. Hej alla tre!
Hej!
Hej.
Får jag fråga Andreas, har du någon cash i plånboken?
Om jag har det så är jag rädd att den inte gäller längre. Jag tycker Riksbanken byter kontanter så ofta nu så att när jag väl hittar en 20 så berättar någon för mig att den kan du inte betala med.
Jo, Joakim, har du några pengar i din plånbok?
Jag måste ta ut från bankomaten varje vecka för att kunna ge tiggaren utanför min ICA-butik.
Som inte tar swish?
Ja.
Okej. Okay. Jenny Maria Nilsson, har du några kontanter i din plånbok?
Alltså när jag har fyllt år så brukar jag få pengar i kontanter av mina föräldrar. Alltså min pappa brukar ge mig en 500-ring eller ibland 1000 och då har jag de pengarna. Och då känns det udda. Ja, jag har tagit
Är det någonting i den nu då eller?
Alltså, nej, nu är det inte någonting i den för det var ett tag sedan jag fyllde år. Det enda som finns i den är att det finns en tia, en guldtia som jag har till badhuset. För att låsa in mina kläder. Mm. Så det är vanligtvis de enda kontanter som jag har.
Ja,
så vi har inte fyllt år här. Ja.
Men den har varit med ett tag, ser det ut som.
Ja, min plånbok är 28 år.
Mm. Wow.
Och som du ser så är den i bra skick.
Mörkt, läder, väl tummat.
Ja. Och nu har ju den här sömmen har lossnat, men det är ju inte helt svårt att sy tillbaka den igen. Mm. Så vad jag vill ha sagt med det är att jag är en ekonomisk person.
Mm. Så var det sagt.
Ja.
Och så har vi en nationalekonom mitt emot dig, Andreas, och vi har Joakim Sandberg. Alltså frågan kan ju verka banal, men Joakim, som du och din nederländske kollega skriver, så är pengar en av de starkaste sociala institutioner som finns. Alltså mänskliga skapelser liksom. Och ändå finns det kanske ingen helt bergfast definition av vad pengar är. Särskilt inte nu med alla dessa digitala valutor. Så min fråga är, vad är pengar? Om jag ställer frågan till dig först, Joakim.
Visst är det spännande. Någonting som vi använder varje dag och sen så när vi tittar på det så undrar vi vad är det här egentligen? Så en filosofisk diskussion om det här handlar ju om i vilken utsträckning pengar är någonting konkret och materiellt eller abstrakt och socialt. Jag brukar tänka mig att många, i alla fall i min generation och äldre, har naturligt tankar åt det första slaget. Vi tänker på Joakim von Anka och pengabingen. Pengar är någonting som man kan lägga på hög, någonting som glimrar, någonting som har ett värde på grund av det här glimrandet. Sen finns det sociala aspekter av det, men de är mer perifera. Någon har stämplat myntet, handlare tar emot mynten och så, men vi tänker oss värdet, det ligger i glimrandet på något sätt. Så det är en teori om vad pengar är. Och sen är alternativet då kan man säga att egentligen är det här sociala som är det viktiga. Det är det där att handlare är beredda att ta emot någonting och att vi har officiellt stämplat någonting som pengar. Och då skulle det egentligen kunna vara vad som helst. Siffror hit och dit, papperslappar, tulpaner. Det bara råkar vara så att guldformen har varit stabil och trygg under lång tid, men det är egentligen bara ett sätt att konkretisera någonting som egentligen är abstrakt.
Och det här sociala då, att handlaren vill ha Joakim von Ankas guldmynt, är det ett kontrakt man lämnar över till varandra, eller är det en skuld, eller hur ska man betrakta det?
Ja, precis. Att om man har den här sociala teorin om pengar, så är grunden egentligen då ett slags en social konstruktion. Skulder eller krediter som vi har i relation till varandra. Så att det faktum att andra i vårt samhälle accepterar den här guldmyntet eller det här pappret eller de här siffrorna på någon dator som pengar. Det är det som gör det till pengar, inte att det glimrar på ett visst sätt. Mm. Nu kan glimrandet vara indirekt viktigt då, för att när vi börjar misstro varandra, när vi undrar om det här sociala kittet, då kan det vara bra att, så att säga, konkretisera det i något glimrande som alla kan lita på. Men enligt den här teorin i alla fall, så är det bara någonting perifert. Det är egentligen pengar är en social kredit.
Säger filosofen Joakim Sandberg, som sysslar mycket med pengar och finans. Vad säger nationalekonomen Andreas Berg om den till synes banala frågan, vad är pengar? Är du också osäker på vad det är?
Nej. Det är jag inte, och bekräftar möjligen det här med fördomar om självsäkra nationalekonomer. Få ekonomer skulle säga att glimrande är särskilt viktigt, utan vi brukar säga att pengar har tre funktioner. Det är ett sätt att mäta saker och ting, det är ett sätt att spara, och framförallt är det ett bytesmedel. Och det är just det här bytesmedelsfunktionen som jag skulle vilja säga gör att pengar uppstår i alla samhällen, oavsett ekonomiskt system, oavsett tidsålder. Och det har ju ytterst att göra med det som vi nyss hörde om, alltså tilliten till att någon annan tar emot den.
Den sociala funktionen.
Liksom. Den sociala funktionen. Och det brukar till och med sägas att pengar är en fysisk manifestation av tillit. Det är alltså det faktum att vi litar på att någon annan kommer att ta emot den här snäckan eller guldmyntet eller elektroniska kodsekvensen som gör att det fungerar som valuta.
Mm. Istället för att vi byter silltunna mot en spade, eller hur?
Ja, det är ju oerhört praktiskt att ha ett bytesmedel, därför att annars så skulle du behöva hitta någon som vill ha ett radioprogram om filosofi när du vill köpa dig nya gummistövlar till exempel.
Ja, det hade varit otroligt.
Jag tycker att ordet praktiskt är ju det viktiga här, eller ett av de viktiga orden, att det är ju väldigt praktiskt att ha. Alltså pengar är ju ett symbol för värde. Det är ju ett symbol för värde som vi har då bestämt tillsammans för att det ska kunna, ja, för att vi ska kunna använda det. Jag såg den här faktiskt serien North Water igår, där det var en så här klassisk scen som finns i väldigt många filmer och serier, där man hamnar hos någon så här urinvånare, en västerländsk människa på 1800-talet eller 1700-talet hamnar hos någon urinvånare, och plötsligt så gäller inte deras pengar, utan de måste försöka byta något annat som har värde, en kniv, en ring, någonting. Och så får man se då hur de eskimoerna i det här fallet, inuiterna i det här fallet, uppskattar vad värdet är. Men i vårt samhälle så har vi liksom vedertagit att de här sedlarna, de här pengarna är värda det här. Men sen så skulle jag också vilja säga att pengar är liv i vårt samhälle, och pengar är också makt i vårt samhälle. Så det har ju flera olika nivåer och hur man använder det.
Att de är makt förstår jag, men hur menar du att pengar är liv?
Ja, pengar är liv, och jag tänkte väldigt mycket på det, för att jag var rätt upprörd så här över den tiden då Piratpartiet ville slopa upphovsrätten. För då tänker man gärna liksom på de här stora företagen som tjänar jättemycket pengar på upphovsrätt och som på något vis nästan parasiterar på det. Men samtidigt så är också upphovsrätten någonting som tillhör den som skapar någonting. Och om det finns en person som enbart kan skapa någonting, till exempel musik och litteratur, och kan sälja det på en fri marknad, om du tar ifrån den personens liksom rätt att vara den första som får sälja det, då har du hotat den personens levande. Och jag tycker inte att man ska tänka lättvindigt på en sån sak.
Så är det. Och det kan tyckas trivialt att säga att pengar är makt, men pengar i sig är ju då egentligen köpkraft, det vill säga jag har makt att köpa mig en banan eller en ny bil om jag har gott om pengar. Men det som verkligen ger makt är ju rätten att skapa pengar. pengar i sig är ju värdelöst i de flesta fall. Jag kan inte äta guldmynten och absolut inte de elektroniska kodsekvenserna. Men
då är det ju det som Joakim sa, att det liksom är det sociala som vi har kommit överens om.
Exakt, och kommit överens om är också en sanning med modifikation, för ibland är det ju staten med våldsmonopolet i ryggen som bara har sagt att nu är det den här valutan som gäller och alla andra försök att skapa pengar är förbjudna. Och de flesta centralbanker, som ju är de som skapar pengar idag, eller i varje fall vill ha monopol på det, har ju tillkommit när den fria marknaden inte längre vill finansiera ländernas krigföring till exempel. Det finns en klassisk formulering i Bank of England statuter om hur den tillkom, just för att ingen annan ville finansiera Englands krigföring med Frankrike.
Mm. Och nu pratar ni om pengar som, alltså själva artefakten pengar, alltså får skapa, så du tänker liksom på kryptovalutor eller andra valutor och
jag tänker på alla typer av pengar.
Skapande av pengar, du tänker inte som liksom så här genererande av pengar, utan du tänker på själva som källan till pengar.
Ja, så att pengar är ett sätt att fördela makt därmed. Om vi alla här handlar med cigaretter och jag plötsligt trollar fram 20 cigaretter som ni inte visste fanns, då har jag blivit mycket rikare relativt er. Så den här möjligheten att skapa nya pengar är ju enorm. Och det är ju därför så många söker efter något som det finns en viss mängd av, till exempel guld. Det är detta som ligger bakom tanken i flera av de här kryptovalutorna. Men staten tycker det är praktiskt att de kan skapa nya pengar när de behöver det.
Vad säger Joakim Sandberg? Jag har citerat dig någonstans ifrån där du säger att vi förstår mindre och mindre om pengar eftersom de också blir allt mer artificiella.
Det först skulle jag vilja kommentera om det här, vem skapar pengar? Om nu pengar är skulder, krediter, vems skulder är det? Vems krediter hos vem? Och där tror jag att många människor misstar sig lite i hur de tror pengar skapas. Man tänker på Riksbanken som ger ut sedlar och mynt i Sverige och som väl är liksom den bakersta garantin för pengarna. Men den allra största delen av pengar har vi ju på privata bankkonton. Och där är det ju egentligen skulder hos de här bankerna, va? Som vi indirekt förstås kan ta ut som riksbankssedlar.
Ja, det är helt rätt, men bara för att förtydliga, sen ska du få fortsätta. Här har ju då Riksbanken delat med sig av rätten att skapa pengar till ett antal privata affärsbanker. Och det är i sig ett intressant fenomen, men det är fortfarande på Riksbankens nåd och de gör det här med statens våldsmonopol i ryggen.
Säger Andreas Berg i Filosofiska rummet tillsammans med Jenny Maria Nilsson och Joakim Sandberg, och vi diskuterar pengar. Joakim?
Jo, så det som jag tycker är spännande är den här liksom bakomliggande filosofiska frågan då, eller politisk-filosofiska frågan. Hur ska vi väga individ, vem ska vi ge rätten att ge ut pengar? Är det individer som de här bitcoin-entusiasterna kanske vill då ta tillbaka rätten över att skapa pengar? Är det privata banker som i stor utsträckning styr i marknadsanpassat samhälle, eller ska mer makt återföras till Riksbanken? Och det här är en fråga som Riksbanken själv tänker väldigt mycket på nu i ljuset av att vi använder allt färre kontanter. Det var det som var utgångspunkten för programmet. Va? Sverige är ett av de mest kontantlösa samhällena i världen. Och då är det ju så att vi allt mer sällan använder de mynt och sedlar som Riksbanken gett ut. Utan vi allt mer använder privatbanks krediter, det vill säga direkt våra bankkonton. Va? Och det är till och med så att infrastrukturen för betalningar går i mångt och mycket nu via privata bolag som Visa och Mastercard.
Vad spelar det för roll då, om det är riksbankspengar eller om det är pengar som jag har lånat eller som har liksom tagits fram av någon privat institution?
I stabilt ekonomiskt läge så spelar det mindre roll. Det börjar spela större roll när vi närmar oss finansiella kriser. Nu har vi ju avreglerat bankmarknaden på så sätt att banker kan ta mycket större risker än vad de tidigare tilläts. Och det innebär ju att våra stora banker, där vi har våra medel, utsätter sig själva för allt större finansiella risker idag. Mm. Och Det blir ett problem då när vi har nästan alla våra pengar i privatbankskonton och de här bankerna eventuellt i krissituationer kan råka ut för problem. Och om vi då inte kan översätta de här pengarna till riksbanksmedel, ta ut dem i kontanter eller på annat sätt översätta dem till e-kronan som är Riksbankens förslag till alternativ då, så riskerar vi att ha ett mer fragilt betalningssystem.
Det är ju digitaliserat. Någonting som jag tänker ofta på, det som är roligt med att ha levt så här länge som jag har gjort, det är att man har minnen från andra tider. Och jag har ju väldigt mycket minnen från innan pengar var något mer så här digitalt eller fanns någon annanstans än där jag fanns. Nu missar jag precis den tiden, men jag försökte förklara för mina barn som är vuxna häromdagen att man kunde liksom gå på ett tåg eller en buss och sätta sig, och så kom den person och försedde en med en biljett. Och det är bara så en helt annorlunda attityd mot den som vi har i samhället. För nu så, med det här så har ju en förskjutning skett, att det är konsumenten väldigt ofta som ansvarar för att till exempel ha en biljett. Det är jag som ansvarar för det, för annars får jag böter. Så det var ju en helt annan tid en gång i tiden. Och jag skulle vilja säga att där så pratar vi om någonting annat lite, att i grunden så tror jag att människan är analog. Och även om jag då inte har så särskilt stora problem med att ha en app och köpa en biljett via den, så tror jag att det finns en hel del människor i våra samhällen, äldre människor och människor som har olika handikapp, som det har blivit väldigt komplicerat för, att samhället inte är analogt och pengar inte längre finns i den analoga världen.
Men den här förskjutningen är ju intressant. Men du menar att den här, det handlar om tilltro, förtroende, sa vi, pengar, förtroende. Mm. Men då är det du som bussåkare, bussresenär, som har ansvar för att transaktionen görs.
Ja.
Är det någonting du har funderat över, Andreas, eller vad säger du om den bilden?
Alltså, bilden att vi ändrar vad pengar är och hur vi använder dem rent fysiskt, den är ju helt korrekt. Men det där är ju en trend som har pågått egentligen sedan vi upptäckte att vi ville byta varor och tjänster med varandra. Mm. Först hade man då byteshandel, sen kom man på att det är bra om alla har samma valuta, så kanske man hade stenar eller säckar vete, men det där var ju opraktiskt, och så började man trycka metallmynt. Men även de kan ju vara väldigt opraktiska och tunga. Mm. Och framförallt, tappar man bort dem så har de ju försvunnit.
Att stjäla dem. Och alltså det öppnar ju, att använda kontanter öppnar ju för både bedragare och tjuvar.
Ja, och det gör ju elektroniska pengar också. Men en viktig skillnad är ju då att blir du av med en tusenlapp på den tiden, så var ju den borta. Och nu kan du bli av med ditt Visakort eller vad det nu är, och dina pengar finns ändå kvar,
ja,
på kontot.
Egentligen så är jag fel där, för att det är faktiskt kanske till och med enklare att begå bedrägerier med stora summor när de finns digitalt.
Ja, det beror nog på vem du frågar och hur du gör.
Ja.
Om jag frågar filosofen Joakim Sandberg, det kontantlösa samhället, liksom, vad är den intressanta filosofiska frågan där? Vad gör det med hur vi betraktar pengar eller hur vi beter oss under pengarna?
Jag skulle gå tillbaka till de teorier som jag började med. Har man här idén att pengars värde kommer ifrån dess inneboende värde, liksom det glimrande i guldet, då kan man ju lätt bli chockad av den här utvecklingen som vi har nu. Jag menar, i litteraturen så finns det ju en stor diskussion exempelvis om när hela världen övergav guldmyntfoten. Vi slutade att knyta våra sedlar till mängden guld som fanns, utan lät det flyta fritt och med inflytande av kommersiella banker och centralbanker och så.
Men finns det folk som insisterar på den teorin fortfarande, att det är själva guld?
Ja, jajamän, det finns.
Och ett argument som de har, det är att det skulle skapa större tillit då. Man kan tänka sig att det här är människor som har svårt att lita på stater och myndigheter. Så. Tänker sig att stater ska inte hålla på att trycka pengar hela tiden för krig och sånt där.
Och för jag lägga till, de har ganska goda argument. Det var ju faktiskt så att USA gjorde en väldigt stor poäng av att dollarn kunde växlas in mot en viss mängd guld. Mm. Och det litade amerikaner på. Och andra länder litade på detta och knöt i sin tur sina valutor till dollarn. Mm. Men när USA då återigen engagerade sig väldigt dyg krigföring under Vietnamkriget, så bestämde man sig plötsligt för att det inte ska gälla. Och utöver då vad man kan tycka om kriget i Vietnam, så skapade man ju då plötsligt ett kaos och tumult i hela det monetära systemet i västvärlden. Men det intressanta är att de som är arga över detta är de som minns hur det var.
Mm.
En ny generation växer upp och tycker det är helt naturligt att pengar inte ens finns i pappersform.
Mm.
Så men om man har den alternativa idén att pengar i huvudsak är ett socialt shit, då skulle man ju kunna vända på steken och tänka sig att egentligen har den här utvecklingen bara tydliggjort för oss egentligen hur abstrakt och socialt pengar är. Det är inte guld. Det är inte Joakim von Anka-bilden vi ska ha i huvudet, utan det är någonting mycket mer abstrakt. Siffror på något papper. Det viktiga är att vi tillsammans litar på varandra.
Men kan man koka ner det till att det handlar om förtroende? Jag har bott i ett hus där vi hade knappar. Var och en hade 5 stycken knappar som man kunde växla in mot barnpassning och biltvätt och sådär. Ja. Alltså, folk hittar ju på pengar
ja, men
också.
Precis, då är det ju liksom ett lite mindre sällskap. Nu känns det ju som att det ekonomiska systemet och det vi har kommit överens om att det hade varit alldeles för komplext att en sedel eller ett mynt skulle vara värd att ha ett intrinsikalt inneboende värde av den summan som man har sagt. Och jag kan mycket väl föreställa mig liksom som till exempel så här, de som lägger pengar på hög så här, de verkar vara säkra på att se nu att krisen och dystopin kommer. Jag menar, våldskapital kan ju vara mycket mer gångbart i ett samhälle som har kollapsat än vad vår gamla mynt och sedlar har, tänker jag mig. Och så då spelar det ingen roll hur många miljoner du har om du ändå inte kan köpa någonting för dem.
Mm, så hur ska vi se på Sverige då? Det brukar jag tänka på. Antingen kan man säga då att eftersom vi är bland de mest kontantlösa samhällena så är det ett gott tecken då. Vi är de som har högst tillit till varandra. Det är helt okej i Sverige att allting sköts bara på noll och ettor, för vi litar på varandra. Eller så bygger vi upp stora risker då. Det riskerar att krascha.
Ja, det är ju både också att säga. Och det gäller ju inte bara Sverige, utan många länder är ju så att när institutionerna fungerar bra så har du mer skrivna kontrakt och abstrakta överenskommelser.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och filosofiska rummet Pengarna eller livet. I tider av bitcoin, swish, tumlande konsumism och osynliga pengar, vad är pengar och vad gör de med oss? Vid mikrofonerna nationalekonomen Andreas Berg, som vi hörde alldeles precis, Joakim Sandberg som är filosof, och kulturjournalisten och författaren Jenny Maria Nilsson. Om jag frågar dig, Jenny Maria, människorna och pengarna, vad gör pengarna med människorna? Vad gör de med oss?
Ja. Alltså jag har tänkt att dels så tror jag att pengar är makt, och därför är det en väldigt stor manipulator. Är det ens ett ord? Manipulator? Nej, men ekonomiska incitament är effektiva för att få människor att göra olika saker. Och jag tror ju på den här teorin som både Schopenhauer och Nietzsche har presenterat i lite olika former, att människan är maktsökande. Och det låter så negativt, men människan är maktsökande också för att vi vill ta ansvar för oss själva och våra liv. Så det är inte nödvändigtvis så negativt. Och eftersom pengar är makt så är vi också pengasökande. Och det betyder ju, om du tittar ut på att du kan se på samhället genom det perspektivet, så ser du hur vi är makt- och pengasökande. Men sen så har jag oroat mig lite efter det du pratar om, det här digitaliserade och liksom det här lite mer abstrakta samhället. Det är att idag så finns det på olika sätt modeller som är övergripande, som påverkar våra liv. Och med min intuition så tycker jag ibland att vi har blivit så här mindre levande för att vi försöker knyta upp våra liv till de modellerna för att det är bra och det är positivt, till exempel ekonomiska modeller.
Ja, men att du ska börja pensionsspara tidigt, du måste skaffa dig en utbildning, ett jobb och så vidare, du måste bli en del av ett fungerande system.
Ja, och då tycker jag att vi blir mindre levande, och jag menar inte det som någon så här romantisk hippie-ideal att istället ska man resa ut, för jag har aldrig varit så mycket för det själv. Men jag menar att det är ganska mycket enklare att uppgå i vissa modeller som gör att vi kanske blir, ja, men, jag vet inte, förlorar något.
Joakim, filosofen, vi blir mindre levande av att vi tvingas in i detta system.
Alltså vi tvingas, kanske inte in, utan vi väljer det, och vi kanske har goda skäl, men...
Ja, pengar är ju en tydlig symbol för ett speciellt sätt att organisera vår sociala samvaro på, nämligen marknaden. Och man kan så att säga prima människor genom att ha bilder på sedlar och mynt runt om, och det visar sig att människor börjar tänka mer på ett specifikt sätt, nämligen i termer av vad kan jag få ut av att byta varor och tjänster med andra. Vi lever ju i en marknadsekonomi där detta är en väldigt stor del av hur vi organiserar vår sociala samvaro. Och det finns ju väldigt mycket gott i detta. Det finns också stora risker för bredare samhälleliga värden.
Vad är det för risker?
Ja, marknadstänket tar över i all social samvaro, så riskerar vi kanske att utmana andra sätt på vilket vi vill leva tillsammans. Vår solidaritet mellan oss, delvis vår sociala tillit och bredare värden som till exempel miljö och sånt.
Du skruvar nationalekonomen Andreas Berg på sig.
Ja, alltså jag tycker det där är en vanlig missuppfattning. Jag skrev så till den grad att jag skrev en bok som heter Hjälpas åt och driver tesen att marknadsekonomin är ett sätt för människor att hjälpas åt. Jag vet inte om det här är något som skiljer till exempel mig och Jenny-Maria åt när det gäller grundsynen på människan. Jag tror också att människan vill ha makt. Men framförallt så är hon ju samarbetsinriktad och nyfiken.
Men ett väldigt bra sätt att få makt över det egna livet, det är ju att vara samarbetsvillig och nyfiken.
Exakt, ja. Och pengar hjälper oss att vara det här. Det som händer i ett samhälle när man börjar handla med varandra och idka penningtransaktioner är ju två jätteviktiga saker. För det första, att jag får incitament att vara lyhörd för andra människors behov. För att om jag ska kunna få det som du erbjuder, Jenny, och det som du erbjuder, Lars och Joakim, så måste jag fråga mig, vad har jag som ni vill ha? Och det andra som händer är att om jag ska kunna handla mer i framtiden så får jag inte vara oärlig och luras, utan jag måste bete mig ärligt.
Ja, och, så där var det kanske innan globaliseringen.
Nej, så är det även nu. Och detta gäller. Och det finns ganska mycket empiriskt stöd för den här hypotesen att marknader inte främjar egoism och girighet, utan tvärtom främjar samarbete, generositet och tillit.
Mm. Alltså så tror jag säkert att det kan vara. Och jag tror så här att jag tror inte att det går att lagstifta fram någon sorts så här god människa, men jag tror att det går att inhängna människor som har dåliga avsikter med vissa förbud. Och det kanske låter som en konstig kommentar till Andreas, men jag har ju studerat skolmarknaden i över 10 år. Och det är ju inte en fungerande marknad, utan jag skulle påstå att det är en pseudomarknad. Och det finns liksom ingen på den marknaden som jag tror är det som samhället hoppades skulle vara intresserad av att köpa kunskap och så mycket kunskap som möjligt ur en utbildning.
Den så kallade skolmarknaden har nästan inga av de egenskaper som jag nyss
beskrev.
Nej,
men jag tycker inte att det gäller inte bara skolmarknaden, utan det gäller flera olika sådana marknader som kallas marknader, som jag skulle vill jag påstå är direkt underminerande för vårt samhälle, eftersom de inte alls föder solidaritet eller generositet, utan de föder egoism, och de föder att man liksom bygger på fasaden hellre än innehållet, och att det underminerar vårt samhälle.
Vad säger Joakim Sandberg om det? Gör marknadssamhället oss mer primade att tänka på pengar och vinning? Gör det oss mer egoistiska?
Jag har inte alls en helt radikal annorlunda åsikt här, utan jag tror att jag håller med mångt mycket båda två, lite svensk mittemellan. För att jag tänker mig att det viktiga här är att det finns en balans mellan egenintresset och allmänintresset. Och precis som Andreas säger, så när marknaden fungerar bra så är de ju bra på det sättet att de får de här sakerna att gå i samma riktning. Jag kan bara tjäna pengar för mig själv om jag bidrar med produkter och tjänster som andra vill ha, och via konkurrens så blir det bättre för alla. Men sen finns det ju omständigheter när marknader inte fungerar lika bra, när det finns monopol eller när allting inte så att säga prisas in i priset, utan stora kostnader lämnas och samhället i övrigt, och då blir det en motsättning mellan allmänintresset och egenintresset, och då slutar marknader att fylla den här goda rollen.
Joakim, jag håller helt med dig och låt mig egentligen bara framhålla två saker. Den ena är att väldigt mycket av det som nu kallas marknadstänk i nedsättande bemärkelse, det är väldigt långt ifrån vad jag beskrev som en välfungerande marknad. Det påminner i många avseenden mer om planekonomi eller vad som i Sverige brukar kallas social ingenjörskonst.
Att vissa välfärdsområden, att det påminner väldigt mycket om planekonomi.
Ja, det gör det. Och det andra som jag vill säga är att när vi blir rikare, mycket på grund av att vi handlar med varandra, så händer något mycket intressant med oss som människor och våra värderingar. Det är att de blir mindre materialistiska. Alltså de mest kallhamrade, hårda samhällena är fattiga samhällen där människor kämpar för att föda sig själva och sin familj.
Såklart.
Medan länder som är rika, som har välutvecklad marknadsekonomi, de har råd och vill unna sig en massa annat utöver det materialistiska, som att fundera kring filosofi och konsumera kultur.
Men om du inte själv måste överleva för dagen, så är det ju så, om du inte själv måste överleva för dagen och tänka på dig själv och din familj,
exakt,
så är det klart att du kan tänka mer solidariskt liksom. Ja. Och det är därför som jag alltid har varit så himla mycket emot den här tanken om att välfärdssamhället på något vis gör oss mer egocentriska. För att om vi har olika skyddsmekanismer i samhället, som att om vi blir sjuka eller om vi blir fattiga, och vi vet att det finns skyddsmekanismer, så tror jag att det gör oss mer generellt solidariska än egocentriska.
Jag får fråga dig på vad man jämför med.
Så
jag brukar tänka att om man jämför liksom en öppen att vi handlar med varandra, som du säger Andreas, om man jämför det med att vi liksom inte alls interagerar med andra människor, att vi behandlar dem som främlingar, vi kanske stjäl från dem eller sådär, då är det klart att det fostrar en slags respekt i att behandla andra som
men reporter. Även jämfört med självhushållning.
Men det är ju där,
fast om man jämför med mer typiskt liksom solidariska, jag brukar tänka så här, är familjen till exempel, min mamma passar min lägenhet när jag åker till Skråningen, inte betalar jag henne för det, och skulle jag börja betala henne för det, så skulle vår sociala samvaro förändras, va? Det sker någonting.
Men på samhällsnivå så finns det ju ett fångens dilemma liksom problematik i grunden, att om du måste bara, alltså det finns ju en anledning till att om en bergsida rasar i Norge, som ju har skett flera gånger, så att liksom hus försvinner ner eller byar har skadats, då går ju inte norrmännen ut och plundrar det första de gör. Men det är ju ofta vad som sker i ett väldigt fattigt land när till exempel en jordbävning sker. Och det finns ju liksom en anledning, och det är ju för att det här klassiska fångens dilemma-situationen, att i ett samhälle där du måste överleva på egen hand till varje pris, där kan du inte kosta på dig att vara solidarisk. Och det är ju därför också i alla fall jag har varit alltid rädd för att vi ska hamna i den typen av samhälle. Och så där ser ju skolmarknaden ut. Att jag måste liksom köpa betyg för att mina barn,
absolut,
ska komma vidare. Liksom.
Ja.
Så, att då, så det är ju inte bra marknader är bra, det är ju en trivial utsaga, medan dåliga marknader är fullkomligt undominerande.
Och skolmarknaden, ingen marknad överhuvudtaget.
Där är ni överens, ni båda.
Joakim, så härligt.
Får jag fråga dig, Joakim Sandberg, du och en nederländsk kollega har ju skrivit en artikel, eller kanske en hel bok, som heter Vad pengar är och vad pengar borde vara. Då undrar jag, vad bör pengar vara, tycker du?
Ja, då är jag ju personligen intresserad av den här frågan som jag nämnde tidigare om relationen mellan individ och företag och stat. Och jag tänker mig att det här är någonting som har blivit allt mer aktuellt nu när det svenska, så att säga, penningmonopolet utmanas av olika skeenden. Exempelvis bitcoin och kryptorörelsen. Men det finns ju också en företagsrörelse med Facebook-pengar och sånt. Nu plötsligt måste vi börja ställa sådana frågor. Vem ska ges makten över betalningsmedlet?
Joakim, långt innan Facebook och bitcoin och krypto så fanns ju en rad utmanare från lokalsamhället och den gröna rörelsen i form av gröna pengar och så kallat bytesringar, där man i praktiken skapar egna pengar och använder dem för att byta barnvakttjänster mot hemodlad potatis. Och sen konstaterar man att det där funkar ju jättebra. Och det är klart att
det gör.
Många tyckte att det funkade jättebra, men sedan så upptäcker man ju att det där är ganska nära svartarbete. Det vill säga det som skiljer de transaktionerna är att det betalas inga arbetsgivaravgifter och ingen inkomstskatt. Och det är ju ganska betydande belopp som läggs på i ett
land
som Sverige.
Fast det är inte helt jämförbart ändå, eftersom de där skeendena tenderar att vara mer perifera rörelser. Här har vi ju stora
skeenden. Det var exakt det som var min poäng. Just för att det skulle kunna uppfattas som skattefusk så blir de aldrig mer än perifera.
Mm. Det finns ju också ett slags demokrati.
Men de här Facebook-pengar och bitcoin och sånt, de utmanar ju vårt användande mycket mer allmänt. Va? Vi använder ju alla redan Facebook. Om Facebook skulle börja sköta transaktioner med sin egen valuta så skulle det vara en mycket större utmaning till den svenska penningen.
Ja, det skulle det. Det skulle vara svårare för en enskild stats skattemyndighet att läxa upp
men
Facebook.
Men de skulle också enligt Joakims teorier så hade de ju behövt förankra sina pengars värde i det sociala då. Att det hade inte räckt att man är Facebook-användare utan de Facebook-användare som började använda pengarna hade också liksom behövt erkänna att de här pengarna är värdefulla.
Och det finns andra plattformar som lyckas mycket bättre med det där än Facebook. Alltså min dotter vill inte ha veckopeng i kontanter utan hon har någon spelplattform där hon föredrar att man sätter in pengar direkt på och sedan så köper hon virtuella tröjor för de här virtuella pengarna.
Fast och detta i grunden är det ju ändå, har du köpt, du handlar i svenska kronor till det här spelbolaget.
Jag kan handla i vilken valuta som helst.
Ja, i vilken valuta som helst. Men ändå någon typ av valuta som är bunden Absolut. Till en...
Men
en
vad aktiv. Säger det för någonting på liksom en högre nivå?
Det säger att de har skapat en tillit bland sina användare där den valutan som inte skapas av någon centralbank, inte Facebook, är en stofil i den här sfären.
Men är det inte i grunden ändå det liksom Sverige som garanterar den valutan eftersom Nej. Du köper den för svenska kronor? Alltså den hade ju inte bara uppstått om du inte hade använt pengar från ditt konto utan använt någon sorts låtsaspengar för att sätta in på hennes spelplattform. Hade det gått lika bra då?
Jag kan inte låtsaspengar, jag kan använda väldigt många olika pengar för att skaffa dem, men det är absolut inte Sverige som garanterar att den valutan funkar.
Nej, inte Sverige,
det är ett privat
men
företag
liksom...
och tilliten som de skapar mellan sina användare.
Joakim von Anka, det på säga, men Joakim Sandberg, vad säger detta exemplet med Andreas dotter som vill ha virtuella pengar för att köpa virtuella saker i en virtuell spelvärld? Vad säger det om vår syn på pengar eller hur liksom kommande generationer kommer att ha det med sina pengar?
Jag har märkt att när jag diskuterar det här så blir min roll nästan att gå tillbaka till nationalekonomi 101 och förklara varför har vi det här systemet med statliga pengar, med Riksbanken som kan genomdriva penningpolitik när det går dåligt, när vi riskerar att hamna i ekonomisk kris så justerar Riksbanken räntan för att privata banker ska låna ut eller mer eller mindre, och detta påverkar hur mycket pengar som finns i omlopp och sånt där. Det är det här jag tvingas gå tillbaka till och se att här har vi liksom byggt upp en infrastruktur för att kollektivt kunna skydda oss från stora risker att vi hamnar i kris.
Men Joakim, det där är ju en oerhört naiv bild av hur staten använder den här rätten att skapa pengar. Det finns ju, för varje exempel på när man möjligen har lyckats, så finns det ju exempel på när man har tryckt pengar och därmed skapat problem, skapat inflation eller skapat osäkerhet om pengars värde eller ändrat villkoren på ett sätt som gör folk missnöjda.
Så finns det självklart, men att tro att det där skulle skötas bättre av World of Warcraft eller av bitcoin-användare, det tycker jag är mer naivt.
Det finns ju de som bättre eller sämre, det är många som konkurrerar om rätten att skapa pengar.
Det finns ju de som vill bli ekonomiskt oberoende vid 40, som försöker tjäna pengar på aktier, en del blir rika på bostadsrätter och så vidare. Vad är ett sunt förhållande till pengar, Joakim? Mm.
Ja, jag vill komma tillbaka till den här idén om balans. Att, det bästa sättet att... se på det här är att det ska råda en balans mellan egenintresset och allmänintresset. Så att, att när man, och det måste också finnas en etisk, ett etiskt förhållningssätt här. Det är lätt att tänka att det här bara handlar om regleringen av en marknad. Så att det är, vi ska reglera marknader så att de oftast tvingar så att säga, de som drivs av egenintresse att ledas till att också agera i allmänhetens intresse. Men ibland så fungerar inte det här rätt ut. Och då finns det också ett etiskt ansvar här att inte utnyttja de kryphål där man liksom kan tjäna jättemycket pengar på andras bekostnad.
Jenny, du sa att vi blir mindre levande av på något vis i detta marknadssamhälle och så vidare.
Alltså, det, är
vi
bara, ja. Det är inte bara marknadssamhället. Nej. Utan det är liksom, nu är ju världen och tiden är mer kontrollerbar, så det finns liksom olika typer av modeller som vi riskerar att sugas upp i, och det är klokt av oss att göra det, men jag tror också att det kan finnas någonting som går förlorat. Men jag tror på något vis att blod och pengar alltid kommer till att ha stor betydelse, det vill säga vilken släkt du kommer ifrån och hur mycket pengar du har. Och jag tycker inte att man ska, jag tycker man ska ha någon sorts respekt för det. Och jag tycker också att man ska ha någon sorts respekt för att det är perverst att leva. Jag kommer ihåg, jag var ganska ung då när det avslöjades att Imelda Marcos hade 3000 par skor, medan ute på gatan så hade människor inte mat. Och jag försöker hålla kvar den tanken så här som någon sorts intuition ändå, att ett sunt förhållande till pengar, det är liksom inte, det är inte att en människa har oändligt mycket och en annan människa har inte till det allra mest nödvändiga, utan att man måste kunna, ja, titta på det och se hur det fungerar. Sen så tror jag såklart också att vi står inför en särskild utmaning nu. För nu så har vi att vi måste försöka leva lite mer hållbart.
Men det är lite pengarna, det låter system. Lite som pengarna eller livet när du beskriver det så.
Pengarna eller livet, alltså jag irriterar mig på när människor säger så här, liksom, vi ska inte ha kapitalism, för det, vad ska vi ha då istället? Alltså jag tycker också att det finns liksom någonting sunt med pengar, det här symboliska värdet som gör att vi kan handla med varandra. För annars så blir det ju bara status som kanske räknas.
Andreas Berg, nationalekonomen, ett sunt förhållande till pengar, hur skulle det se ut?
Ja, det är många som har nämnt Joakim von Anka. Jag tror vi kan enas om att han verkar inte ha ett sunt förhållande till pengar.
Fast han verkar lycklig å andra sidan.
Jag vill påstå att han inte verkar ha ett sunt förhållande till pengar, för att han har samlat en massa kontanter och där ligger de och gör ingen nytta. Så det är viktigt att komma ihåg att pengar går inte att äta. Pengar är ett bytesmedel som gör det lättare för oss att uppnå det vi vill ha. Det betyder att väldigt många som är irriterade på att andra vill ha till exempel 3000 par skor blir arga på pengar. Vilket jag tycker är lite orättvist, därför att pengar är neutrala. De
jag blir
vad
inte
vi gör
arg
det
på pengar, utan jag blir arg på... Nu handlar
väldigt
det också klokt med en diktator.
Av dig, då var det inte det jag vände mig till.
Nu handlar det också om en diktator som verkligen har... inte rättfärdigt kommit åt de här pengarna, får man väl säga.
Jag tror att det är lätt att blanda ihop egenintresse och egoism, och det är inte rimligt. Ofta när vi agerar och i vår samhälle så är ju väldigt mycket av vår social samvaro på marknad, som jag sa. Så har vi både egenintresse och allmänintresse för oss. Varför sitter vi här och pratar om detta? Ja, delvis för att vi vill upplysa samhället om detta, och vi är experter, men vi tycker kanske också själva att det är roligt och så. Vi har blandade motiv, och bara det att egenintresset finns med i bilden och att vi ska ha betalt betyder inte att vi är giriga egoister.
Så avslutar vi filosofiska rummet Pengarna eller livet. Vi har hört Joakim Sandberg, som är filosof vid Göteborgs universitet, Andreas Berg, nationalekonom vid Lunds universitet, och Jenny Maria Nilsson, som är författare och kulturjournalist. Vill du nå oss med ett mejl, så skriv till filosofiska rummet @sr.se eller skriv en rad på vår Facebook-sida. Tekniker idag var Christian Jangegård. I redaktionen finns Paulina Witte och producent Thomas Lunderqvist. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.